Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alle man.
Du ser, jag har en mugg kaffe här, förstår du?
Ja, du har en mugg kaffe.
Vet du varför man måste hålla i den här muggen med kaffe lite extra hårt nu för tiden? För att
nej.
Det är stöldrisken.
Stöldrisk?
Det är stöldrisken. Jag läste nämligen i Göteborgsposten att det finns tjuvar som stjäl koppar.
Sådär, ja,
ja,
då
var vi igång igen.
Förutom att jag inte har något snus i munnen.
Nu ska vi se här. Mm. Du, Ina Lundström, vi har en sån här provokativ titel idag på dagens program. Den lyder nämligen så här. Finns det intelligent liv i Göteborg?
Mm.
Utöver det faktum att vi kommer att få motta mängder av kallt ironiska mejl om vår programledarnas egen intelligens.
Såklart.
Så tror vi ändå att det här skulle kunna vara ett fruktbart sätt att diskutera Göteborgs plats i världen.
Mm, det är ja, vad vi tror. Jag tycker det.
Och det är väl egentligen så här att vi vet att det finns smarta göteborgare. Sen är ju frågan om vi kan få omvärlden övertygade om att det finns smarta göteborgare.
Ja, precis. Precis. Alltså,
varför uppfattas inte göteborgare som så värst intelligenta?
Ja, och om vi liksom, ska vi, om det är någon som redan nu drar i nödbromsen och bara, va? Göteborgare, de känns alltid som de intelligentaste i ett rum. Så tycker alla. Då har vi kanske, att vi ska börja i alla fall med att understryka här, att vi har ju Disney-beviset.
Det har vi. Mm. Vi har väl egentligen bevis från alla typer av populärkultur.
Ja.
Alltså när det dyker upp en gestalt som pratar göteborgska, och framförallt då om det är tecknad film, mm, så är det sällan en professor eller någon eftersinnande intellektuell typ, utan det är en ganska glad och sorglös figur. Det är göteborgarens roll i det här. Det enda undantag som jag har hittat är den här magister Rocka i Hitta Nemo. Det är ju Bo Magnett som gör honom.
Mm.
Han är glad i göteborgsk och han lär de här små fiskynglen allting om världen.
Ja.
Men annars så är göteborgaren lite sorglös, glad och lite korkad.
Ja, det är den här dumma killen i Skönheten och odjuret. Det är göteborgare, den liksom statyn i Ringaren i Notre Dame vars syfte mest är att vara tjock. Claes Malmberg gör rösten där. Sen så har jag ju tänkt så här, jo, göteborgare, de framställs ju alltid som lite dumma. Men vet ni vilka som framställs som ännu dummare? Jo, västgötar. Pumba i Lejonkungen, som ju är Jan Rippe som gör rösten från Galenskaparna. Då tänker jag, då vill de ha någon som låter ännu dummare än en göteborgare. Men eftersom att vi åt lunch tillsammans nu i en
miljö... Vem? Du och Pumba?
Du och jag.
Du åt ju lunch med mig.
Ja.
Nu blir det förvirrat.
Du och jag och några personer som inte är göteborgare. Och då påpekade ju de att jo, fast för resten av Sverige så låter ju Jan Rippe som en göteborgare.
Ja, vi har alltså haft en sån här radiopods-idé-spåningslunch, ja, om frågan huruvida intelligent liv existerar i Göteborg eller ej. När det gällde det här med västgötarna så var det visserligen någon som påpekade att en norrlänning inte kan skilja mellan, nej, en skövdebo och en göteborgare.
Nej. Men det är härligt för oss att kunna sitta och skratta.
När det gäller det här med västgötarna så är det lite grann ett sidospår, eftersom Västgöten visserligen kan låta lite dum i en tecknad film, men det finns också en slags sån här bondsk tröghet och trygghet hos den typiska västgöta gestalten. Så jag tänker mig att vi lämnar detta därhän. Det är spår som jag tycker att vi ska försöka följa här, eftersom jag i vanlig ordning har det senila ansvaret att ta sig ut i den göteborgska historien. Och den göteborgska nöjeshistorien och göteborgares plats i nöjeshistorien, så kan man nog starkt misstänka att det här vitsandet har en viss skuld i det här sammanhanget. Vitsandet är ju en ganska ytlig och lekfull ordhantering som inte riktigt inbjuder till djupsinnighet.
Nej, framförallt så tror jag att det är ett väldigt säkert tecken på att en person inte tar sig själv på gravallvar. Och även ifall jag är övertygad om att man behöver vara ganska smart för att vara bra på att skämta, så finns det ju människor som låter nästan sin humorlöshet bli ett tecken på deras intelligens. Alltså det är som att ha en sån här smart skjorta på sig. Mm. Så att man ser smart ut. Lite så att man går runt och är fullständigt humorlös och tycker att man är liksom ovanför humor. Det är ett ganska bra sätt. Nästan lika framgångsrikt som glasögon i rätt modell, för att säga att här kommer en läsare av böcker, ingen tramsapa. Så på det sättet så kan det ju vara så.
Du menar att om man ska verka riktigt intelligent så får man inte skoja för mycket?
Nej, definitivt.
Det kan ligga någonting i det. Men jag tror också att det finns en sån här, ett slags dubbeleffekt här. Å ena sidan kan det ju vara så att om man nu börjar berätta de här vitsarna så lägger man sig i någon typ av berättelsesfär där man blir ganska ytlig. Men sen tror jag också att det å andra sidan är så att den förväntan på oss göteborgare som till exempel Stockholm ägnar sig åt också driver oss ut i det här ytlighetsträsket. Jag satt en gång på ett flygplan från Krakow i Polen, av alla ställen, hem mot Sverige. Och där hamnade jag bredvid en ganska känd filmregissör. Jag tyckte det skulle vara jätteroligt att sitta nu på resan och prata med honom om film. Men han hörde att jag var göteborgare. Så sa han på någon sorts egendomlig tillgjord göteborgska: det var härligt att höra, har någon riktigt god här, någon Carl Osborn? Och så ville han att jag skulle berätta vitsar, och alla mina ansatser att prata film torpederades. Det vill säga, han utgick från att jag var en korkskalle.
Där för att underhålla.
Ja, han ville ha lätt underhållning av göteborgaren helt enkelt. Det var vad han tänkte sig. Och det här med att vi förväntas vara korkade. Jag försökte fundera över hur det var egentligen i Göteborgs tidigaste historia. Det hade varit underbart om man hade kunnat hitta någon som drog vitsar sådär 1621 på hösten. Det har jag inte gjort, men jag tror nog ändå att man kan säga att i grund och botten handlar det om att Göteborg från början byggdes av militärer för affärer. Och det är någonting annat än en universitetsstad.
Ja, jo.
En stad för business är kanske inte så fördjupande i alla situationer.
Nej, och om man tänker sig göteborgsk business, då ser man inte heller framför sig en kvinna i dräkt som klapprar fram på höga skor mellan skyskraper och viktiga möten med en decaf kaffe i handen, utan man ser ju mer framför sig en Pumba-liknande hästhandlare som sitter någonstans på Avenyn och äter kalvfilett Oscar och skrockar gott och håller sig av magen. Det är ju mer den typen av affärsman, i alla fall jag ser framför mig. Någon med gummisnodd runt plånboken när jag tänker på en göteborgsk affärsman.
Det är sant, men Pumba-figuren var ju Västgöte, sa du alldeles nyss.
Ja, men jag menar ju att resten av Sverige gör ju ingen skillnad, så varför ska vi då göra det?
Ja, nej, men den historiska bakgrunden här då. Jag försökte titta efter exempel. Det finns en fascinerande bok skriven i slutet av 1700-talet av Mary Wollstonecraft. Hon är idag en slags förgrundsgestalt bland feministiska historiker, och hon är, inte minst, så var hon mamma till Mary Shelley som ju skrev Frankenstein, Så det här är en viktig figur. Men hon skrev också, det var det sista hon skrev i livet, en reseskildring från en resa i Sverige, Norge och Danmark. Och den kom ut 1796. Och där finns det en giftig karaktäristik av göteborgaren.
Mm-hmm.
Och jag tänkte att jag skulle läsa några rader här av vad hon skrev.
Vad
Mary Wollstonecraft skrev på 1790-talet om göteborgare. För det är nämligen en magnifik sågning där göteborgarna framstår som ganska korkade. Och korkade på just det sätt som du nyss skisserade här.
Mm.
Alltså 1796. Och nu läser jag ur Mary Wollstonecrafts bok som heter Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Jag läser. Eftersom alla betydande män, jag menar de som har de största förmögenheterna, är köpmän, består deras främsta vederkvickelse efter arbetet av bordets njutningar, som jag tycker dukas upp allt för tidigt på dagen, mellan klockan 1 och 2. För män som har brev att skriva och räkningar att avsluta efter det att de gjort vederbörlig heder åt flaskan. Men när många olika kretsar ska föras samman och när varken litteratur eller allmänna nöjen tillhandahåller samtalsämnen, förefaller det som en god middag vore den enda centralpunkt kring vilken man kan samlas. Särskilt som skandalerna, vilka sätter krydda på mer utvalda sällskap, bara kan behandlas viskande. Ja, vad säger du om detta?
Alltså, det är väldigt träffande. Skandalerna viskande. Ja, det är mycket Göteborgsandan som kommer fram. Väldigt komplett beskrivning.
Detta är alltså, hon har då varit på ett ganska kort besök i Göteborg, ett par veckor högst, och hon tecknar ett porträtt av göteborgarna som antiintellektuella, småfulla, skvallrande och lätt penningfixerade goddagspiltar.
Ja.
Det är en elak karaktäristik, och det blev naturligtvis ett jäkla liv när den boken
det
kom
blev
ut.
Ja, det självklart. Blev det, ja, ja, ja.
Visst blev det.
Alla tog inte bara och hackade i sig det här.
Man kan nog lugnt utgå från att nästan ingen hackade i sig det här, för sånt tycker man aldrig om att hacka i sig.
Jag har inga problem att hacka i mig det. Jag måste säga att jag är svag för både bordens njutning och skvaller. Det skäms jag inte över att jag tycker det är trevligare än att skicka något gammalt brev till någon brittisk lord med just mina tankar om höstlövens färger. Ja.
Men vi har ju två spår kan vi säga här. Å ena sidan det som Mary Wollstonecraft skriver om, nämligen något som skulle kunna vara en berättigad kritik mot någon, ett slags antiintellektuell göteborgsjargong, att vi kanske hellre, och med vi menar jag alla göteborgare sedan 1621, att då vi hellre har gjort affärer och druckit portvin än diskuterat den aktuella europeiska romanutgivningen.
Absolut.
Det är ju en sida. Men det andra är ju det som vi var inne på nyligen när det gällde den här regissören på flygplanet, som ju helt enkelt förmodade att vi var korkade för att just för att vi är göteborgare. Det är egentligen två lite olika saker där. Håller du med mig om det?
Nej, jag ser inte riktigt varför det skulle vara två olika saker.
Det ena är ju ett verkligt tillkortakommande från göteborgarnas sida. Det andra är ju någonting som en brist som omgivningen bara förmodar att vi har.
Ja, du menar att det ena är att vi har inte den typen av teaterscener och litterära salonger och sådana rent faktiska saker som kanske finns i någon annan europeisk stad. Men det andra är också hur folk ser på oss.
Ja, det menar, det ena är en verklig brist.
Ja, ja.
Det andra är en slags fördom om göteborgarna.
Ja, just det.
Och man skulle kunna kalla det här för Kurt Olsson-effekten.
Ja.
Kurt Olsson blev ju rolig för att han kunde säga ganska alldagliga saker, men han sa det på en ganska ettrig göteborgska. Om jag till exempel skulle företräda Göteborgsposten på bokmässan, låt oss säga i en debatt i något tungt ämne, tryckfrihetsförordning eller så misstänker jag starkt att jag hade tagits på mindre allvar om jag hade brett på ordentligt med göteborgska.
Ja, men det gör man ju. Men det är också tror jag många som hajar till och lyssnar lite extra när någon pratar göteborgska. Kanske inte nödvändigtvis efter innebörden, men man hörs. Jag tror att vi göteborgare pratar högre än vad man gör på många andra ställen. Mm. Det blir en sån här effekt som när en börjar prata lite högre så börjar nästa. Vilket gör att det kan vara dånande ljudvolym på ställen här i Göteborg jämfört, tycker jag, med hur det kan vara i Stockholm. Så på det sättet så behöver det ju inte nödvändigtvis vara negativt, utan jag tror man också blir lyssnad på. Men det är tråkigt att prata med någon när man försöker säga något helt vanligt som bara sitter och väntar på slutklämmen. Det blir jättekonstigt. Mm. Att de tror att allt man säger ska leda fram till en vits.
Ja, det vore ju tråkigt. Men sen tror jag också, jag kan tänka mig att även när det gäller den här Kurt Olsson-effekten, om du godtar det som en sorts preliminär beteckning är, även den kan man dela i två halvår, därför att Lasse Brandeby som gjorde Kurt Olsson, han hade ju sina rötter i en göteborgsk arbetare eller vänsterrörelse.
Ja, just det.
Och i den traditionella göteborgska proletären som ju också nästan har blivit en schablon, men där vi har Weiron Holmberg och Roland Jansson och Sven Wollter kanske.
Absolut.
Så är det ju så att de talar ju sin göteborgska, men i det fallet så får de ett slags proletär trovärdighet i med den här göteborgskan.
Ja.
Och det är ju ett slags tyngd som inte vilar på humor.
Nej, det är det ju inte. Men det är ju någon slags här genuin och äkta. Det är ju saker som man blir kallad och som man kan bli glad för att bli kallad. Men det är ju också en motsats till kultiverad, odlad, bildad. Det är att man är någon slags urmänniska som folk tycker är härligt. Men det är ju själva motsatsen till att man är en globetrotter som kan prata fem olika språk och funka i alla sammanhang.
Nej, absolut. Och sen så passar det ju väldigt bra med ett slags marxistisk analys. Nu är inte detta riktigt min mammas gata, vill jag säga. Men just att det är den enkle mannen som sitter inne med de stora svaren. Och det är klart att då kan du ha en praktfull dialekt och säga att det var vi som byggde landet och sådär.
Ja.
Men det här är då lite grann ett stickspår. För det är ju den tyngd som man i så fall uppnår med den här proletärgöteborgskan. Den är i så fall en annan tyngd än den där intellektuella tyngden kanske.
Ja, jag tror det är verkligen en annan. Ja.
Om vi då går vidare på Kurt Olsson-spåret i den andra liksom opolitiska riktningen, så hamnar vi hos Loket i stort sett.
Ja, det gör vi. Ja. Mm.
Och det är ju också det är också göteborgska. Och det är ju ett sätt att det här göteborgska sättet att snacka och hålla grytan kokande.
Ja, att det är ett ständigt putter. Mm. Jag tror att om man skulle kunna säga att man skulle kunna bära humorlöshet som någon slags brosch för en intelligensia, så är en annan brosch man kan ha på sig för att framstå som intelligent är ju tystnad.
Mm.
Alltså,
just det.
Ja, om man kommer in någonstans och det är någon som inte snackar så mycket, då blir man genast övertygad om att den personen har så mycket att säga egentligen.
Mm. Man kliver in i en lokal och du är rikssvensk, dialektlös, du är humorbefriad och du är tystlåten. Då kommer du att tas på allvar, ja, absolut.
Ja. Men den här grytan kokande grejen är ju, alltså jag tänker också att det är väldigt, väldigt svårt.
Ja,
det är ju också en kompetens som man egentligen borde
Det är klart
höja.
Att det är en kompetens. Det här typiska sättet att hålla grytan kokande som ju göteborgsk speaker, det går ut på att man sänker tonläget en liten bit med rösten. Mm. Man försöker att hålla sig till korrekt grammatik i möjligaste mån. Och man försöker också låta glad och trovärdig och egentligen inte det minsta fixerad vid någonting som kan vara eländigt i livet.
Alla kanske inte förstår vad vi menar. Ska vi inte visa folk?
Ska vi prova nu
och se? Ja, jag vill gärna ha liksom lite tydligare.
Ska vi se om vi klarar?
Jag är nog inte helt med ändå. Så
vi klarar en minut här då. Ska jag,
ja, jag tror du klarar
det. Ska försöka ikläda med rollen här nu av en riktigt god göteborgsk platssnackare.
Mycket bra. Då kör vi så här. 3, 2, 1, 0.
Ja, det är ganska härligt att sitta en dag som denna. Nu man känner lite grann på vårvintern att det är svårt att riktigt landa i tillvaron, så tycker man ändå att det är skönt att veta att på göteborgska kan ingenting bli riktigt tråkigt. Till exempel så kan man gå en dag ner för avenyn och känna att det är visserligen grått, det är visserligen regnigt, det är de här lite besvärliga molnslöjorna som är så karaktäristiska för hela vår stad. Men samtidigt så ger man en liten gnutta hopp. Jag träffade till exempel en kvinna som jobbade i en glasskiosk, och så frågade jag henne, säljer ni någon glass nu så här på vinter? Och hon sa, vi säljer glass här hela året, vad skulle vi annars göra? Och det är naturligtvis den typen av trevlighet som håller Göteborg flytande när vi går den här lite eländiga halvarktiska hamnstaden som ändå är Göteborg. När jag tittar ut genom mitt fönster nu så ser jag faktiskt två fiskmåsar som flyger förbi, och jag tittar på de här fiskmåsarna och känner att när ni svävar över Göteborg så ser ni något riktigt trivsamt.
103 stannade vi på där.
Ja.
Fasiken, det är viktigt att man inte ska få sagt något viktigt.
Det är väldigt viktigt att man inte får sagt något viktigt, men det är också viktigt att man liksom landa på fötterna grammatiskt. Man får inte lämna några lösa trådar.
Nej.
Man ska klart och tydligt få bara punkt och komma och se med kolon i skildringen om det går.
Det satte du verkligen. Nu sitter jag liksom här och lite spelar djävulens advokat och försöker hitta. Sa du någonting av värde i den här väldigt polerade och vackra minuten rent språkligt då? Nej.
Egentligen
nej,
sa jag inget av värde.
Inget...
Egentligen sa jag inte heller någonting som rimligen går att kontrollera.
Nej.
Jag hittade ju på det där med kvinnan i glasskiosken.
Du gjorde det?
Det gjorde jag. Mm. Samtidigt så krävs det ju väldigt mycket för att någon skulle syna mina kort i det fallet.
Ja, det är ju inte nödvändigtvis en kontroversiell uppgift.
Nej.
Nej. Måsarna... Nej, det enda man egentligen fick veta av allt det här, det är ju att vi är någonstans runt den tiden på året vi är i nu. Mm.
Och väldigt ofta de här... I de här monologerna som det ju ändå är, det finns ju åtskilliga göteborgare som är duktiga på att hålla låda på det viset, så kan man få ganska många vaga hänvisningar till att de har träffat en kille på bussen som har sagt något, eller de har hört något roligt i Frihamnen.
Mm.
Och allting flyter liksom i en soppa av vag förfluten tid som kan vara precis vad som helst mellan igår och för 10 år sedan.
Ja. Då blir jag ju ännu svårare att kontrollera.
Ja, det blir fullständigt omöjligt att kontrollera.
Men vem bryr sig om det är sant så länge det låter gott?
Så länge det låter trevligt.
För det jag menar är så här, man kan ju vara oerhört intelligent, det är jag övertygad om, och ändå vara en pratkvarn. Men andra kommer inte se det så.
Du menar att andra kommer inte betrakta en som intelligent? Nej, eller som pratkvarn?
Det är, som pratkvarn, ja, definitivt. Ja. Men det jag menar är att det finns ju en sak med att man är intelligent. Det är ju en sak.
Mm.
Sen finns det ju också ett behov hos många av att framstå som extra intelligenta. Mm. Innan vi konsekvent säger att göteborgare kanske inte är så intelligenta, så kan man ju också bara öppna för möjligheten att det kanske är så att göteborgare inte tycker det är så jävla viktigt att framstå som intelligent.
Mm.
Att man känner att jag kan väl bjuda på att ha på mig en tarvlig hatt på ett kalas. Jag behöver inte när kräftskivan kommer igång och alla pappershattar åker upp demonstrativt säga nej, det här gör jag bara inte att gå ut. Jag kan delta. Och då kanske ingen bryr sig om din professur i litteraturvetenskap plötsligt.
Så du menar att det här var ju faktiskt en ganska vacker tolkning av läget. Det är alltså så att vi visserligen kan låta lite dumma, men vi bryr oss inte om det eftersom vi är höjda över den här världsliga strävan att verka intelligent.
Det skulle kunna vara. Jag öppnar upp för den möjligheten.
Ja.
Jag tänker att det verkligen skulle kunna vara så. För att om man tittar på vissa så här, ja, det finns ju starka kulturinstitutioner i Göteborg. Det finns också svaga kulturinstitutioner i Göteborg.
Ja, det finns ju också en viss brist på kulturinstitutioner i Göteborg.
Det finns också en brist på kulturinstitutioner.
Man säga.
Visst, vill man vara elak så kan man ju säga att det enda som händer inom litteratur på något sätt, det är en bokmässa, och det största evenemangen på bokmässan, det är den delen där det är trädgårdsböcker och man bjuds på gratis snittar. Och kanske har det nu verkligen blivit ännu tydligare när man i Stockholm har startat en litteraturmässa för att visa att här sysslar vi med litteratur. Böcker böcker räcker inte. För då kommer ju omedelbart de där grejerna. Och så fort man börjar sälja trädgårdsböcker, då kommer ju den här personen med den magiska leran och han med den skurborsten. Och innan det blir ordet av så är det ju han som står på tv-shop och pratar om att det blir superrent. Så att för att hålla sånt borta så säger man ju istället litteraturmässa i Stockholm. Det kan ju låta supertjusigt. Sen så Göteborgs operan och opera är ju tjusigt. Men den är ju nybyggd. En opera ska gärna ha några 100 år på nacken. Den ska helst inte visa så många musikaler, vilket jag tycker är tråkigt, för musikaler är ju den objektivt sett högsta formen av kultur som finns. Koreograferad dans med 300 personer som kommer in från 3 olika ingångar på scenen samtidigt som det blir ny dekor. Objektivt sett mycket bättre än någonting annat. Nobelpris till Göteborg. Hur har vi det där? Vi har någon.
Vi har några Nobelpris, jo, men absolut har vi det. Det beror väl lite grann på hur man räknar, men för ett par år sedan så fick ju Arvid Carlsson Nobelpriset i medicin. Mm. Och han är från Göteborgs universitet, och det är ju utan tvekan en göteborgare.
Ja.
Sen brukar ju alla gamla chalmerister, de brukar ju tala sig varma för Gustav Dalén, som fick priset i fysik 1912 eller något sånt där.
Mm.
Och sen så vet jag inte riktigt om man ska räkna. Det finns en kemipristagare som heter Arne Tiselius som bodde i Göteborg under några år i sin barndom. Ja, så det är väl möjligen 2,5 pris där då.
Ja.
Sen kan man väl observera att det enda, ska vi säga, icke-intellektuella Nobelpris som anses ha utdelats överhuvudtaget någon gång är just det här priset till Gustav Dalén. Han var ju uppfinnare. Och många tyckte redan då att det kanske var tveksamt om han skulle få priset. Men
för att han gjorde saker som gick att ta på.
Han var uppfinnare, han gjorde saker som gick att ta på. Och dessutom var det synd om honom eftersom han blev blind till följd av en explosion. Och det här blev han precis innan de skulle utse pristagaren. Så de som är lite elaka mot Gustav Dalén. Mm. Och jag är medveten om att jag nu kommer att få mejl från 250 gamla chalmerister som är ursinniga på mig. Men jag säger ändå att de som är lite elaka mot Gustav Dalén, de säger att det kanske var därför han fick priset. För att man tyckte synd om honom.
Aj, aj, aj.
Om detta vill jag redan här och nu framhålla att jag inte har någon åsikt. Jag återger bara de upplysningar som jag har fått.
Ja.
Men visst, några Nobelpris kan vi absolut
klämma
fram.
Ja.
Men vi får ju inte heller gå i den här fällan nu att vi bara väljer observationer som gagnar vår tes.
Nej.
När vi egentligen inte har någon tes. Det är en öppen fråga vi har ställt.
Finns det
ett intelligent liv i Göteborg?
Och det är ju svårt, om man ska vara helt objektiv så kan man ju titta till exempel bara på förra året då Göteborg i mars 2019 omskrevs av informationsföretaget Future Today som världens näst smartaste stad. Men sen i juni 2019 så säger Samhällsbarometern att Göteborg är en av Sveriges minst smarta städer. Där har vi objektivitet då alltså, det vill säga total förvirring. Det finns väldigt många sätt att räkna på om städer är smarta eller
ja,
inte.
Och jag antar att det här är väl ett tecken på min egen bristande intelligens, men jag förstår överhuvudtaget inte vad begreppet smart stad betyder.
Nej, det handlar ofta om wifi.
Jag förstår.
Och andra sådana här trendiga fräcka ord. Så det är liksom cybergrejer och 4G och så här. Men man pratar om smarta städer. Och där får vi inte heller någon vägledning. För där spretar det åt alla håll och kanter.
Så det du säger är att en internationell tidskrift eller observatör i frågan bedömer en stads intelligens efter hur effektivt och snabbt du kan spela Pokémon Go på gatorna.
I väldigt hög utsträckning, ja.
Se där ett tidens tecken.
Men om man ska vara ännu mer kritisk så hittar du också den här artikeln av Peter Kadhammar i Aftonbladet.
Ah, där han skrev läst.
Varför är Göteborg så betydelselöst? Mm. Där han pratar med olika göteborgare för att prata just om det här då. Britt-Marie Mattsson som han pratar med. Och hon säger så här, om vi skulle göra ett tv-program och dra in lite intressanta göteborgare skulle vi inte hitta några, säger hon. Och sen så har vi då den mest kritiska personen, den enda som vågar vara kritisk i den här artikeln. För det är lite det som är Kadhammars tes, att ingen som vågar kritisera Göteborg. Mm. Den enda som vågar göra det är naturligtvis Jan Jörnmark som har jobbat med just precis detta i några årtionden nu. Och när han har kritiserat Göteborg på lite olika sätt så säger han, men jag vill se vad du skriver till Kadhammar. Jag vill kunna fortsätta leva i den här stan. Du får räkna med att telefonen blir tystare. Och det samtalsklimatet avrundar Kardhammar med, förklarar varför Göteborg är osynligt. Det är en jävligt slapp spaning, Kardhammar, det måste jag säga.
Och därför är jag glad att kunna berätta att jag polemiserade mot Kardhammar när han skrev den här texten i Aftonbladet. Mm. Därför att det som var hans huvudtes, och nu sammanfattar jag ju det som han skrev, det var ju att han menade att det inte hände någonting av betydelse i Göteborg. Mm. Och det faktum att han inte hade märkt att något av betydelse inte hände i Göteborg tydde på, enligt Kardhammar, på att ingenting hände i Göteborg.
Ja.
Men när vi göteborgare inte upptäckte att något hände i Stockholm, så berodde det snarare på att vi inte var tillräckligt observanta.
Ja, precis.
Så det fanns ett problem där med dubbla måttstockar.
Det får man absolut säga.
Å andra sidan ska vi vara glada för att Peter Kardhammar hade tillfälle att komma till Göteborg och sitta på Park Avenue och äta lite lunch och fundera över göteborgarna.
Men det är också så här att han vill ju verkligen ha en tes i den här artikeln, och den blir ju någonstans att människor, göteborgare, vågar inte kritisera Göteborg. Det är så litet, ingen vågar säga någonting, och därför står staden stilla. Jag känner att göteborgare är ganska snabba på att snacka skit om sin egen stad med andra göteborgare. Mm. Men det är klart att om man kommer från Stockholm och sätter sig på Park Avenue och säger till folk, vad är det för skitstad ni bor i, så kommer inte folk kasta sig över en med sina mest irriterande observationer över Göteborg. Någon slags lokalpatriotism måste man ändå tillåta.
Ja, det tror jag väl ligger någonting i detta. Men jag kände att jag höll på att tappa tråden här, därför att icke blott Peter Kardhammar har ju besökt Göteborg, utan även August Strindberg.
Mm.
Och det gjorde han i slutet av 1800-talet. Och jag har ett litet citat här från Strindberg, och det intressanta är att det leder i oss i en helt annan riktning.
Mm-hmm.
Den här Göteborgsskildringen, den finns i en novell som heter I röda rummet. Observera, inte romanen Röda rummet.
Nej.
Utan en novell som heter I röda rummet. Det är för jävligt att Strindberg har ställt till det så för oss som ska försöka begripa någonting, men så ligger det till. Och nu läser jag ur denna novell vad han skriver om Göteborg. Han skriver då om det osvenska draget i Göteborg. Citat. Människorna och byggnaderna föreföll och icke så exklusivt svenska. Tidningarna vore liksom mer vakna på de stora rörelserna ute i världen. Hur nära var icke härifrån till Köpenhamn, Christiania, London, Hamburg, Havre. Här skulle Stockholm ha legat. Här vid en vik av världshavet, under det att nu huvudstaden låg i en krok borta vid Insjön, Östersjön. I sanning, här låg cellen till ett nytt centrum, och nu förstod han att Stockholm icke längre var Nordens medelpunkt, utan att Göteborg höll på att bli det. Vad säger du om det då?
Det är ju fantastiskt. Jag antar att alla människor som jobbar på Göteborg & Company har tatuerat in det här i både själ och skinn. För här finns det ju mycket gott att ta av.
Jag skulle tro att de har det på ryggen allesammans.
I old English.
Att Stockholm är icke längre Nordens medelpunkt, utan att Göteborg höll på att bli det.
Mm.
Och om man nu har följt de senaste årens glada kampanjer för att framhålla Göteborg som en kunskapsstad med internationell utblick, så är det ju nästan löjligt hur väl detta går i takt med det som Strindberg skrev på 1887.
Ja, alltså jag håller verkligen med om Wollstonecrafts skildring också, men även om det här. Jag tycker att man kan famna båda och känna, här är människor som har förstått stan.
Du menar alltså att man kan både se Göteborg som en plats för trinda köpmän som dricker portvin klockan 12 på förmiddagen och sedan ägnar sig åt sin affärskorrespondens, och Strindbergs bild av Stockholm, av Göteborg ungefär 100 år senare, om att här låg cellen till ett nytt centrum. Nu förstod den att Stockholm icke längre var Nordens medelpunkt, utan att Göteborg höll på att bli det.
Ja, men alltså Göteborg höll ju också på att bli det. Och det var, alltså, när industristan Göteborg var som starkast, då var det ju en väldigt mycket pengar i den här stan.
Mm.
Och det var ju också väldigt mycket kultur som kom härifrån. Och det var väldigt mycket göteborgare som syntes både här och där och sådär, va? Nu kanske vi inte har riktigt den dominansen längre, även om det görs ju svin mycket satsningar såklart, så har man ju fortfarande kvar den här, ja, lite hästhandlarstan-grejen. Och när man ska prata om en göteborgsk kulturman eller någon slags göteborgsk kulturelit så hamnar man ofta i personer som har varit döda i mellan 15 och 20 år när man försöker beskriva de här sakerna. Så att just nu så står man väl kanske lite grann och vacklar där, skulle jag säga ändå.
Mm. Ja, men det kan väl ligga någonting i det. Det tror jag. Men du, vi var ju på jakt här efter den intellektuella göteborgaren.
Mm.
Och nu är ju intelligens inte riktigt samma sak som att vara intellektuell.
Det finns
ju en viss nyansskillnad där som inte är helt oväsentlig. Man kan väl säga så här att en lite knappologisk ingenjör som kan räkna på hur en bro ska byggas för att den inte ska rasa ihop kan ju vara en mycket intelligent person, men det är inte alltid så säkert att han är intellektuell.
Nej, så är det ju. Så är det ju.
Och när det gäller det intellektuella Göteborg så finns det ju en intressant observation att göra när det gäller Svenska Akademin, som ju nu rehabiliterad ska kliva ut på andra sidan de värsta år som denna institution har haft under sin tillvaro. Men nu är det ju faktiskt så här att nu har man åter 18 ledamöter, och jag har försökt att räkna efter hur många av de här som har anknytning till Göteborg. Ja. Och det ser ju riktigt bra ut där.
Mm.
Om man tänker sig hur många ledamöter de borde ha för Göteborg, så kan ju tänka sig att Göteborg har i runda slängar 500 000 invånare och det finns ungefär 10 miljoner svenskar.
Ja.
Alltså 5%.
Mm. Vi ska vara ganska glada med en plats.
Vi ska vara ganska glada om vi har en plats, ja, precis. Men vi har ju faktiskt, vi har Lundbypojken Sture Allén.
Mm.
Vi har Bo Ralf. Vi har Mats Malm. Vi har Gila Mossed. Och sedan har vi ju två namn till som jag gärna vill räkna, men jag är inte säker på att vi riktigt vågar tillgodogöra oss dem. Den ena är Åsa Wikfors, som är filosof. Hon är inte verksam i Göteborg, men hon är ju från Lundby på Hisingen, precis som Sture Allén förresten. Så en halv poäng ändå för henne. Ja. Och sen har vi Ellen Mattsson från Uddevalla, och det är ju i alla fall ändå i den göteborgska intressesfären. Mm. Och om det nu är så här att folk sitter i Luleå och inte kan skilja mellan någon från Skaraborg och Göteborg, så tror jag nog att Uddevalla i så fall också hör till den.
Det skulle jag säga. Och så har vi Mikaela Blomqvist också.
Mikaela Blomqvist som ju inte är akademiledamot, men som...
Är hon inte det?
Nej, hon sitter i Nobelkommittén.
Men kolla, du hör ju vilken jävla göteborgare jag är.
Det
jag
är ju elegant samma nog. Sak. Akademin har helt enkelt outsourcats lite av jobbet med Nobelpriset till de skarpaste hjärnorna, och en av dem är Mikaela Blomqvist.
Det är så det sitter ihop.
Mm. Så vi kan väl säga att hon sitter ju inte i Svenska Akademin än.
Nej, just det. Just
kom
det.
Ihåg vad ni hörde det först.
Ja, kom ihåg vad ni hörde det först. Ja.
Så ligger det till.
Ja. Men då tänker jag ju så här, om det skulle vara helt representativt då, så skulle ju, okej, vi har ju mycket mer än vad vi borde ha, även om man inte räknar halvpoäng. Om man skulle räkna riktigt snålt har vi ändå mer än vad vi borde ha. Men jag gissar att Stockholm är något mer överrepresenterade. Att de inte har sina två ledamöter då, utan...
Ja, det är det. Stockholm är naturligtvis, utan att kunna veta exakt, så vågar jag nog lova att de ligger bättre till.
Men jag tycker det finns någonting spännande i det här, för att precis på samma sätt som att vi här i Göteborg kan sitta och säga en växjöte låter så himla dum, vi göteborgare, medan resten av Sverige tänker, fast ni låter ju exakt likadant, alla göteborgare låter som Jan Rippe. Så tänker jag att det finns, att man kan också öka det perspektivet lite, att jag tycker att det är ganska självklart att folk ser göteborgare som dummare än stockholmare. Att om man är hemma hos en rik person i Stockholm, då ser jag framför mig att den personen har bokhyllor och fina saker och pengar sedan generationer och kan prata fyra olika språk. Medan tänker jag med en rik göteborgare så blir den här rundlagda hästhandlaren då. Men om man ska ta ett internationellt perspektiv och se på hur människor utomlands ser på svenska intellektuella generellt, då tror jag att de ser alla oss ungefär så som vi ser på göteborgska hästhandlare. Alltså att de svenska intellektuella anses ju internationellt sett att vara lite taffliga. Och universitetslivet i Sverige och professorerna och forskningen härifrån har ju inte särskilt hög status i Tyskland och Frankrike. Vi i Sverige är ju inte kända för våra professorer och litterära samtal. Även om många uppe i Stockholm kanske vill tro det, så har ju ändå världsfilosofer som Montesquieu och Foucault dömt ut sina delar av Sverige som de har varit på och sagt inte bara hur kallt och vidrigt det är, utan också intellektuellt torftigt det är. Så medan vi sitter här och kanske tänker att vi anses dumma och någon stockholmare kanske blir glad, så vill jag ändå säga att vi är likadana i en tysks ögon. Det är vi.
Så den slutsats du nu landar i efter denna fullständigt magnifika tirad, där jag var lite orolig för att du hade glömt att andas i mitten, är att nej, det finns inget intelligent liv i Göteborg, men inte heller någon annanstans i Sverige. Är det då slutsatsen?
Lite
ja,
så.
Det tycker jag var en liten smula dystert. Jag skulle nog ändå vilja försöka nalkas ett lite mer hoppfullt svar, nämligen att de exempel som vi gemensamt har mejslat fram nu här under den här stunden tyder på att väldigt mycket av problemet ligger hos betraktaren, och att svaret på frågan finns det intelligent liv i Göteborg faktiskt är ja, men alla har ännu inte upptäckt det.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara.
Är det ett svar du kan tänka
skolta? Ja, absolut. Jag skulle vilja formulera det som, ja, det finns intelligent liv i Göteborg, men vi är inte så himla noga med att visa upp det hela tiden. Alltså man kan både skylla på dem som inte upptäckte, man kan också säga till oss att ja, vi är inte så måna om att odla den bilden av oss själva, kanske. Sen är jag tveksam till om det ens finns intelligent liv i Göteborg just nu, men jag är helt säker på att det kommer finnas det i framtiden. För bara ett år sedan så fick vi Nationellt centrum för artificiell intelligens på Lindholmen. Och då är det ju bara en tidsfråga innan det kommer sitta några sådana små kulturbottar istället för kulturmän, med den praktiska fördelen att de inte tafsar på unga debutanter och bara spottar ur sig olika teorier där de sammanblandar Bourdieu med obskyra ryska queer-teoretiker till någon ting som ingen människa begriper och som kan få oss att framstå som oerhört både intelligenta och intellektuella.
Och vad betyder detta? Att frågan är överspelad? Om 20 år så kommer göteborgska robotar att hantera all den intelligens som vi själva eventuellt saknar. Är det dagens slutsats?
Jag tycker det.
Ja, det låter fantastiskt. Ja, men då säger vi väl att vi leder det här programmet fram till den punkt då robotarna tar över.
Ja, och det kommer säkert bli mycket trevligare att lyssna på.
Och alldeles snart. Tack så mycket.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.